Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Palmepanelen del 1 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Hej alla lyssnare, det här är Tobias. Innan vi släpper lös mig, Dan, Gunnar och Johan i dagens avsnitt vill jag bara säga att vi hade lite problem med Gunnars ljud som gjorde att det blev väldigt lågt. Vi har försökt att åtgärda det så gott det går i klippningen, men i och med att alla gäster ligger på samma kanal kan det ibland uppstå en situation där en annans gäst medhåll eller liknande hörs väldigt tydligt under en utläggning av Gunnar. Vi har planer för att förse Gunnar med en ordentlig mic till nästa jubileum, om inte annat. Hoppas att ni ändå kommer att uppskatta den här panelen. När vi nu går över till avsnittet och era frågor. Välkomna till podden Palmemordet och firandet av 400 avsnitt. Det här ska vi fira tillsammans med följande personer. Dan Hörning, grundare av podden. Trodde du att du skulle komma upp i 400 avsnitt när du började med det här?
Jag trodde det faktiskt ganska tidigt. Först kanske jag inte trodde det, men någonstans 2017-2018 så var jag nog övertygad om det.
Mm.
För då konstaterade vi ju att innan förundersökningssekretessen släpptes hade vi tillgång till någonstans mellan 2-3% av utredningen. Och det skulle räcka minst till 2034. Så då räknade lätt med att nå 500 avsnitt rätt tidigt.
Johan Lundqvist, välkommen du också.
Tackar, tackar.
Du har ju varit med i ett antal avsnitt och i panelavsnitt. Hur många av de här 400 avsnitten har du lyssnat på, tror du?
Jag har nog lyssnat på de allra flesta faktiskt. Inte kanske just direkt utan efterlyssnat lite och även lyssnat flera gånger faktiskt på några av dem. Så att, och det är väl främst vittnesavsnitten då, som har varit stora intresset för mig. Då.
Ja, absolut. Och sen givetvis har vi med oss Gunnar Wall. Välkommen tillbaka, Gunnar.
Tack, tack.
Vi satt ju och pratade om din nya bok i två avsnitt för inte så länge sedan. Du är inkörd på det här allaredan. Ja, det är ju perfekt. Jag tänker så här. Vi har ju fått ett stort antal frågor till paneldeltagarna som vi ska gå igenom. Men Dan, du hade någonting först som du ville ta upp.
Ja, först vill jag passa på att tacka Gunnar för den här fantastiska boken Rättsskandalen Olof Palme. Jag är nästan klar med den. Jag försökte hinna klart med den tills idag, men väldigt spännande läsning.
Verkligen.
Sen har jag ett meddelande från Mattias Kressmark och Jonas Nyman. De hälsar att det blir en Palmemordskonferens även 2024. Den kommer gå av stapeln på söndagen den 25 februari. Det kommer vara på samma ställe som sist, alltså Västmanska palatset i Stockholm, bakom Adolf Fredriks kyrka, relativt nära mordplatsen. Upplägget blir ungefär som förra året, men med ett antal förbättringar och nya talare. Vi kommer att ingå lunch och fika. Och nytt för i år är att det även kommer att bli ett mingel eller after work på plats. Alltså, vi stannar kvar på Västmanska palatset och lallar inte ut på stan som vi gjorde förra året. Och på det här minglet kommer det finnas mycket tid för diskussioner, nätverkande och chanser att prata med talarna efter konferensens slut. Och när ni hör det här kommer det redan att finnas ett anmälningsformulär ute på internet. Och det kan ni hitta om ni går in på Palmerummet eller Palmemordet FUP och övriga handlingar på Facebook. Om du inte använder Facebook kan du mejla Mattias på mattias@kressmark.com för att få länken till anmälan. Antalet platser är begränsat och inträde kommer inte att gå att lösas på plats. Och förra året tog platserna slut. Mattias och Jonas hoppas att de träffar er där. Och jag kan ju redan nu avslöja att jag har lyckats smygla in mig själv som konferenser igen. Så jag kommer att springa omkring och presentera talare.
Mm, så är det. Det är ju ett utmärkt tillfälle för lyssnarna att då dels få en väldig massa bra föreläsare kring ämnet Palmemordet och också få mingla med oss som gör podden och medverkar där också ju.
Och då måste jag förstås också nämna den traditionella Palmevandringen som blir som vanligt den 28 februari på onsdagen då. Och den är öppen för alla som sponsrar den här podden på Patreon, så information kommer ut på Patreon innan nyår.
Men då så, mina vänner, ska vi göra så att vi går direkt på frågorna. Vi har ett 40-tal, jag tror till och med lite drygt 40-tal frågor. Vi får se hur mycket vi hinner och åka med här, men det vi kör. Dan, ska du och jag ta och läsa varannan fråga som vanligt, eller?
Ja, det låter väl bra.
Ja, absolut. Och då börjar vi med en fråga från Stefan Karlsson, skriver: Hej Tobias och Dan, här är en fråga till avsnitt 400 till er alla. I de dokument som lämnas ut från utredningen är maskningen ett problem. Man maskar ofta med hänvisning till sekretess på grund av möjlig skada för enskild, trots att det i vissa fall uppenbart inte stämmer. Ibland är det detaljer som inte på något sätt kan antas identifiera en person, ibland är det redan allmänt kända uppgifter och ibland information om hemlig statlig verksamhet som väl snarare borde anges som sekretess på grund av rikets säkerhet. Enligt en dom från kammarrätten om handlingar rörande Stig Engström är skyddet för enskild mindre om den enskilde är avliden och inte har några barn. Vid begärande om handlingar om annan person med samma förutsättningar, Victor Gunnarsson, bifogade jag domen från kammarrätten och begärde att den skulle gälla även min aktuella begäran. Men ändå fick jag starkt maskade dokument tillbaka och tvingades begära ett myndighetsbeslut innan domen följdes. Kan det finnas något sätt att generellt protestera eller invända mot denna uppenbart felaktiga hantering istället för att tvingas begära myndighetsbeslut och överklaga till kammarrätten i enskilda fall? Med vänliga hälsningar, Stefan. Vem känner sig manad på den här frågan?
Nej, men jag kan ju börja lite grann. Jag kan bara säga att det här är en angelägen fråga. Det är väldigt illa många gånger, tycker jag. Ibland är det slumpmässigt vad man får ut och ibland så verkar det vara systematiskt så att man hänvisar till skada om en för enskild när det egentligen handlar om hemlig verksamhet av olika slag. Va? Och jag kan tänka mig att speciellt när det gäller Stay Behind, som ju inte existerade officiellt så att säga, så hamnar de som ska hantera de här frågorna kanske i det läget att de inser att kan ha att göra med hemlig statlig verksamhet, det kan vara känsligt, men eftersom det inte finns någon officiell statlig myndighet så är det inte riktigt det, men då kan det vara enskilda som kanske kan känna sig störda om uppgifter om deras verksamhet lämnas ut och då bestämmas för att även om inte identifierade uppgifter om individerna finns med, stryker man alltid på i alla fall. Och det där tycker jag, det är ett exempel på hur man missbrukar det regelverk som finns. Jag vet inte riktigt hur man ska göra något åt det här, men jag skulle vilja se en diskussion och opinionsbildning omkring de här frågorna, för det här är ju en stor historisk händelse som inte kan utredas av folk som är intresserade av att få fram ytterligare information om den, som det är nu. Det är så många stopp i det arbetet så att det känns väldigt oseriöst, tycker jag. Sen kan jag förstå att det finns skäl att ha sekretess när det gäller en del typer av uppgifter, men alltså det här sättet, det blir orimligt. Det anser jag verkligen.
Jag kan väl lägga till det. Det är inte min hemmabana det här med juridiken och så. Då. Men lite som frågeställaren här tog upp då, så kan man ju ställa sig frågan kring vissa detaljer som enskilt, och det är just det som är poängen här, enskilt inte kan peka ut någon enskild person. Men däremot så kan det tillsammans med andra uppgifter. Så att ibland blir det, som jag har förstått det hela och den juridik som finns här, så blir det att det är rätt mycket som behöver maskas för att man inte ska kunna lägga det här pusslet och få ut personinformation, så att säga. Men som sagt, för oss som sitter och vill läsa allt, så är det är ett aber. Det är väldigt svårt att förstå materialet och skapa oss en bild, så att säga.
Men det som Stefan säger här ändå är ju att när han begärde ut handlingar om en annan person med samma förutsättningar som han skriver då, Victor Gunnarsson, så tog man ändå inte hänsyn till den här domen från kammarrätten förrän han verkligen tryckte på om det i ett myndighetsbeslut då. Jag tänker att alltså det känns ju lite märkligt om man har fastställt att det ska vara på ett sätt och sen så följer man inte det.
Jag tror den psykologiska faktorn här är att den som sitter först och ska ta ställning, den vet att om den släpper någonting eller inte borde ha släppt, då kan inte det ångras. Va? Och det gör förstås att folk som sitter och hanterar den här typen av ärenden gärna startar med att säga nej i väldigt, väldigt stor utsträckning. Mm. Det är förståeligt, men det blir orimligt i en del fall, menar jag.
Hur är den här organisationen organiserad? Alltså hur många människor är det som sitter och lämnar ut papper?
Nej,
vet du det?
Inte riktigt. Nej, inte riktigt. Men det är inte så många.
Nej, men där såg man ju en skillnad också från det att presskonferensen lades ner. Så hade de inte tillräckligt med bemanning och säkert inte rätt juridisk kompetens. Det var väldigt dåligt maskat med dagens mått mätt, om man säger så. Det har ju blivit starkare och starkare maskat under tiden faktiskt. Men jag tror de definitivt då, med tanke på den mängden förfrågningar som görs, att de måste ha utökat sin organisation där rätt rejält.
Men nu tar det ganska lång tid att få ut handlingar å andra sidan.
Gör det? Ja.
Ja,
så då kanske.
De ligger lite efter just nu, tror jag. Ja. Vi får väl se hur det fortsätter.
Nästa fråga kommer från Henrik Malm. Han säger: hej, jag undrar om Gunnar kan ge några detaljer om kuppförsvarsövning utifrån att han har fått ta del av ett manus från en J.B. Lindqvist. Vad är hans kommentar kring vittnet på Klarbergsgatan och har han undersökt detta på något sätt?
Ja, J.B. Lindqvist, som jag har samarbetat med en del, har alltså skrivit en text som handlar om tecken på en kuppförsvarsövning och hur vittnesmål ger stöd för att det skulle kunna vara på det sättet. Och sen skulle den övningen då ha spårat ur, kan man säga. En hel del av de uppgifterna som han har tagit upp har jag med i min bok, men han är mer utförlig och sätter in det i ett längre resonemang också, där jag har varit mera återhållsam helt enkelt. Det han beskriver är helt enkelt hur det ser ut som om en del av centrala Stockholm har säkrats av folk som har deltagit i en sorts militärt inspirerad övning, alltså att man haft koll på infarter och utfarter till olika områden, att man har haft folk som har kunnat övervaka ett avgränsat område, och det är ju naturligtvis intressant. När det gäller den här vittnesuppgiften som Henrik frågade om på Klarabergsgatan, det handlar alltså om ett vittne som har berättat om två eller tre män som var synliga kort efter mordet, och en av dem sa ungefär, men han behövde väl inte döda honom eller något sånt där. Och det kan man ju tolka som att några som har varit med i en övning reagerat över att det blev allvar under övningen helt enkelt. Svårt att veta hur mycket man ska ta det här vittnesmålet på allvar, men det är i sammanhang med andra vittnesuppgifter så är det intressant.
Kan jag lägga till där?
Det skriver inte J.B. Lindqvist något specifikt om i sin text. Just det här vittnesmålet gör han inte. Ja.
Yes. Nej, jag har väl inga vidare kommentarer annat än att uppslagsnumret där är D363 för lyssnarna. Som, om de är eventuellt intresserade av vittnesmålet, så är det uppslagsnumret D363.
Mm, det är bra. Jag försöker bli bättre på det när jag kör avsnitt också och nämna det. För det är faktiskt du och han som har på ett vänligt sätt påpekat att det kan vara bra att ha. Och det är ju helt rätt. Det är ju, man måste kunna kolla vad vi går ut med så vi inte sitter och hittar på saker.
Nej, men absolut.
Nästa fråga då kommer från Mattias Kressmark, en av initiativtagarna bakom Palmemordkonferensen. Han har två frågor som han funderar på. Han tackar för övrigt för en bra podd också. Vi tar en fråga i taget, tänker jag. Fråga nummer ett då. Finns det något sätt att gå vidare med det faktum att Säpo inte längre hittar Olof Palmes personakt? Kan man stämma Säpo eller utkräva svar eller en utredning om vad som egentligen har hänt med den? Ska vi börja i den änden? Jag misstänker att det är... Ja, Gunnar, ska du... Har du någonting där?
Ja, jag kan säga lite grann. Alltså, det svåra är ju att det går inte att stämma någon enskild beslutsfattare på Säpo, för vi vet ju inte när personakten försvann. Det finns ingen enskild att ställa till svar. Utan frågan är om man då, alltså man kan ju polisanmäla ett brott om man anser att det har begåtts inom Säpo, och då gör man ju det, och så får man se om det leder till en utredning, vilket jag kanske inte tror så mycket på. Och så kan man ju JO-anmäla Säpo naturligtvis och se om det leder till någonting. Om man ska stämma Säpo så tror jag att man måste hävda att man personligen har lidit skada av Säpos agerande. Jag tror det är svårt att hitta någon grund för att stämma Säpo annars. Och det tror jag i det här fallet så skulle ju vara Palms anhöriga som möjligen skulle kunna göra det. Om inte de gör det så tror jag att det är väldigt svårt faktiskt. Men det kan finnas sätt att agera juridiskt som inte jag har koll på i det här fallet, det måste jag säga. Men det som skulle behövas om man ville få ett resultat, det skulle vara, tror jag, att regeringen tillsatte en särskild utredare eller något sånt där, en kommission eller liknande, med befogenhet att gå igenom Säpos arkiv och också med befogenheter att förhöra personer inom Säpo så att de måste svara under ed på frågor om verksamheten. Det skulle kanske kunna leda till någonting, men det är inte säkert det heller. För det kan ju vara så att den här akten har försvunnit långt innan de som idag jobbar på Säpo fanns där. Och då kan ju alla ärligt kanske säga att vi har ingen aning. Så det måste ju också inkludera folk som har arbetat på Säpo under äldre tider, och många av dem lever ju inte längre naturligtvis. Så det här är svårt, men det är ju väldigt illa det som har skett, om man skulle vilja ha någon form av rättslig utredning. Hur en så central handling som rör utredningen bara kan gå upp i rök, eller vad som nu har hänt med den. Alltså det är ju
Nej, jag sa ju precis att juridiken inte var min hemmaplan, och det är den ju inte heller. Men det finns ju arkivlagen, plus det att våra myndigheter också har enskilda föreskrifter om hur dokumentation ska hanteras. Nu har jag ingen aning om hur det ser ut på Säpo och sådär, men generellt så är det ju det att viss typ av dokumentation behöver gallras och får i vissa lägen inte ens finnas kvar på myndigheten. Viss typ av information ska sedan långtidslagras hos Riksarkivet och så vidare. Jag har egentligen ingen aning här om hur man klassade den här informationen som berörde Olof Palme då, hans personakt eller vad det nu var. Men där är ju också frågan då om det är så att Säpo agerat mot arkivlagen. Kan det vara något? Eller har man agerat helt rätt här genom att man förstörde handlingarna? Det är ju också en aspekt på det hela. Men som sagt, jag kan inte detaljerna heller, men det kan vara en öppning det också. Titta på.
Där kan man ju fylla i att eftersom beskedet som kom att personakten var försvunnen kom när utredningen ännu var öppen, så har jag väldigt svårt att se några lagliga skäl till att säga att det skulle kunna ha rätt att förstöra ett centralt dokument som kunde ge svar på frågor i mordutredningen.
Nej, alltså det blir, precis.
Det blir väldigt, väldigt underligt i sådana fall. Va?
Ja, absolut. Nej, det är precis det jag tar upp i egentligen avslutade ärenden som så länge de är pågående så arbetar man ju med dem, utan det är efter när man har avslutat det som det ska diarieföras och sedan arkiveras, så att säga, efter avslutat arbete. Mm.
Men vi har alltså ingen uppfattning om när personakten försvann?
Nej, det vet man inte.
Nej.
Det finns inga papper på att nu är den förstörd eller nu finns den inte längre eller någonting sådär. Det ska inte finnas och sånt. Ja, det kan ju finnas i och för sig och sådär någonstans. Men det utredarna fick besked om var att det fanns ingen information om vad som hade hänt med akten överhuvudtaget eller när det hade hänt. Så det bara.
Men jag har nog minne av eldats upp. Känner ni igen det? Eldats upp. Låter ju så drastiskt.
Det skriver, jag tror det var Jonas Englund i Palmeutredningen, han skriver en anteckning om möte som de hade haft med Holke för att säga på. Och där hade de fått uppfattningen att den kunde ha eldats upp.
Men eldats upp.
Utan att det beslutats på något formellt sätt.
Det,
just. Det kan ju naturligtvis också vara så, tänker jag, att någon befattningshavare på Säpo har tagit hand om den akten och att den ligger i någon källare någonstans. Det kan vi ju inte utesluta. För nej. Det skulle ta emot för många, tänker jag, att göra sig av med så laddad information. Va? Så att, ja, man vet.
Vi kollade på vad Bogge Andersson skrev i sin insändare här om det, men ja.
Ja, det var han som avslöjade att det här hade hänt. Och det ska nämnas också. Det var bra att du tog upp hans namn i sammanhanget.
Ja. Fråga nummer 2 från Mattias Kressmark. Åke N, som var gift med systern till statsminister Olof Palme, Katarina Palme, var 73 år 1986. Var det vanligt att han arbetade på Sabbatsberg på fredagsnätter vid den tiden? Eller blev han inringd av någon därför att Olof Palme skjutits? Vad känner vi till om det?
Jag har inga uppgifter alls faktiskt där.
Ja, varför skulle han alls ha arbetat där?
Nej, 73 år, då borde man ha gått i pension, va? Men jag vet faktiskt inte.
Han var ju dessutom aktiv på Karolinska och inte på Sabbatsberg när han väl arbetade.
Det kan ju finnas något kommissionsförhör med honom, kan jag tänka mig, där den här frågan skulle få ett svar. Men jag har inte det till hans nu i alla fall. Det är en intressant fråga, givetvis. Mm. Vi har inte heller något svar, som sagt.
Men vi vet att han var på Sabbatsberg på mordkvällen.
Ja, mordnatten i alla fall, ja.
Ja, det finns uppgifter som tyder på det i alla fall. Men det, ja.
Ja, det låter ju logiskt att han skulle bli inringd av någon som familjemedlem.
Ja, precis. Det kan ju vara det där förklaringen ligger då i sådana fall. Ja.
Skulle kunna vara det, fast det, när det kan andra sidan kännas lite svårt om man ska operera på någon som man är släkt med. Så här. Jag vet inte hur man gör i sådana fall i vanliga fall. Så det
gör man. Jag menar bara som anhörig.
Ja, nej men jag har förstått det som, om inte jag har fel, att han faktiskt skulle ha varit i tjänst. Eller minns jag fel? Är det någon annan som har fel?
Nej, jag kan inte.
Ja, vi får återkomma till
de det. Uppgifterna där. Ja. Men det var ju prat om, och det kom väl från Sven Anér där, om att det var just Åke Nilsén som också undersökte Lisbeth Palme. Men där tror jag även att hon blev undersökt av någon av sjuksystrarna där på Sabb också, som tittade till såret på ryggen.
Hon blev ju inte regelrätt medicinskt undersökt. Det var väl viktigt att man kan säga om det. Och det kan man ju säga på ett sätt att det inte spelar stor roll, för att hon hade ju inte någon allvarlig skada, men det borde ändå ha registrerats naturligtvis.
Dokumenterat, ja, precis. Nej, ja. Det gjordes det ju inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Vi går vidare till nästa fråga som kommer från Anders Ydstedt. Han säger, efter Sveriges NATO-ansökan kan knappast någon ifrågasätta att Sverige även under kalla kriget hade ett omfattande samarbete med NATO som dock var hemligt för svenska folket. Det är dock sannolikt väl bekant för Sovjet på grund av flertalet spioner som Wennerström och Bergling. Trots detta behandlar de flesta inlägg i sociala medier och böcker om Palmemordet 1980-talet som att Sverige var alliansfritt och som om organisationer som Stay Behind representerade främmande makt när de i själva verket var en del av svensk försvarsberedskap. Min fråga. Givet det vi nu alla vet om att Sverige samarbetade med NATO och väst under 80-talet. Vilken betydelse har detta för hur man ska se på Palmemordet? Finns det anledning att ompröva spår och kanske även förkasta spår? Tacksam för panelens reflektioner kring detta. Från den trogne lyssnaren Anders. Tack Anders.
Jag kan börja och säga det att det här illustrerar att det fanns ett gap emellan den officiella sanningen om Sveriges internationella relationer på det här området och hur det var. Och det innebar i sin tur att det fanns saker som inte kunde sägas. Och det tror jag har påverkat utredningen på det sättet att sådana saker som kunde leda till avslöjande de hemliga statliga relationer som stred mot Sveriges officiella politik var naturligtvis mycket knepiga att utreda och det skulle ha rört om ganska mycket om utredande myndigheter skulle ha berättat om den typen av hemligt samarbete. Och det innebär ju naturligtvis att i den mån det fanns uppgifter i mordutredningen så skulle kunna ha anknytning till Stay Behind, om man tar upp det som är aktuellt här, så skulle det ha varit väldigt svårt att utreda. Och nu vet vi, inte minst genom det som har kommit fram ifrån de handlingar som har släppts, att det fanns åtskilliga uppgifter med anknytning till Stay Behind som inte blev utredda under lång, lång, lång tid och där man har anledning att fråga sig om den envishet som utredarna under långa tider haft på att det var en ensam gärningsman, om det kan finnas så samband emellan det och en vetskap om att det fanns uppgifter som gick i en annan riktning som man absolut inte fick utreda. Det vi kan konstatera i alla fall att utredningen under slutåren ägnade man stor energi åt att undersöka just en möjlig Stay Behind-koppling till mordet. Och som vi vet slutade det med att man körde fast i de avseendena, man kom helt enkelt ingenstans. Men, och det kan i sin tur ha att göra med att det var naturligtvis så att folk som var aktiva i Stay Behind-nätverket skulle ju inte samarbeta med andra myndigheter överhuvudtaget och avslöja någonting om vad de hade arbetat med. Så att jag tror absolut att åtminstone kan man säga det att utredningen har ju lidit skada av det hemlighetsmakeri som har funnits om de här sakerna.
Ja, det här är mer Gunnars hemmaplan så där, så att jag har inte så mycket att kommentera här faktiskt, känner jag.
Ska vi gå vidare då till frågan från Jeremia Björkman Karlsson som har varit med i podden tidigare ju. Han skriver: min fråga handlar om något som jag har tagit upp på min YouTube-kanal men som jag tycker inte diskuteras tillräckligt bland Palmeintresserade. Om vi tittar på mordplatsen och tar hänsyn till Palmes fall, mördarens utsträckta arm, revolven och dess längd samt avståndet mellan pipan och Olof Palmes ryggtavla, ser vi att mördaren omöjligt kan ha kunnat se in på tunnelgatan innan han avlossade skottet mot Palme. Med andra ord, han tycks ha struntat i att säkerställa en fri flyktväg. Vad säger detta beteende om mördaren? Spekulera gärna fritt utifrån era kunskaper. Ska vi ta Jeremias kommentarer på en gång där? Visserligen har vi Anders B's ord om att mördaren tycks ha väntat in hörnet korsningen innan skotten. Men mördaren har inte, så vitt jag kan se, gjort det riktigt fullständigt. Min tanke är att han enkelt hade kunnat vänta ytterligare en 2 meter innan skotten. Men av någon anledning skjuter han tidigare och tar alltså en stor risk att flyktvägen ens innan trapporna inte är fri. Låt oss undvika att anta saker vi inte kan bevisa. Jag tänker då på medhjälpare. För vi har vittnet Lars J som inte ser någon annan i närheten. Ingen finns där för att säkerställa en fri flyktväg, skriver Jeremia. Och så skriver han att han gärna kan vara med i diskussionen. Då, Jeremia, kan du absolut få ett avsnitt och utveckla det här lite. Men ja, ska vi börja med Gunnar då?
Ja, jag tror inte det var så lätt för mördaren att själv genom en snabb observation säkerställa att vägen var fri. För att han kunde ju inte veta om folk stod gömda bakom barackerna till exempel. Eller om folk närmade sig gathörnet i Luntmakargatan. Så att någon säkerhet kunde han ju säkert inte få ifrån egna observationer. Och det var ju också så kan vi konstatera att när han sprang in i gränden så är det sannolikt att han inte såg att vittnet Lars J stod dold bakom med barackerna utan det hade han nog ingen kunskap om skulle jag tro. Så att sen vet vi inte, kan det ha funnits andra människor som hade koll på flyktvägen på olika ställen? Det vet vi inte säkert, men det vi vet är ju det att mördaren tog med sig vapnet när han flydde. Han slängde det inte ifrån sig. Så han hade ju faktiskt någonting att skydda sig med när han sprang iväg. Och det är väl, det kan man väl säga att det är ju ett argument för att han kan ha varit ganska säker på att det här var en rimlig flyktväg då, för att även om någon skulle ha stått där kunde han lätt ha hotat den människan och fått friväg i alla fall. Men det är ju klart, han tog ju en risk därför att han kan ju inte haft någon fullständig koll naturligtvis. Sen vet vi inte heller vilken hjälp kan han ha haft när han kom upp på åsen. Kan det ha varit förberett? Ja, det hänger ju helt och hållet på om vi tror att mordet kan vara planlagt innan eller inte, va? Vi vet ju egentligen bara det att gärningsmannen, att han agerade snabbt och beslutsamt. Alltså han verkar inte ha varit osäker på vilken väg han skulle fly och han lyckades med att försvinna också. Och det kan vi ju förklara på olika sätt.
Jag tror ju att det är ett akademiskt scenario att han skulle uppleva, eller att han skulle bli stoppad innan han kommer upp för trappan. För att han har ju redan tagit en stor risk och han är säkert beredd att ta en risk till här. Och i 99 gånger 100 när han springer in i gränden så är det ju ingen som kan stoppa honom där. Att någon skulle försöka kasta sig över en flyende revolverman måste ju höra till ovanligheterna, tänker jag. Och i och med trappan har han ju valt en väg där han inte kan bli förföljd av en bil. Utan det måste ju huvudsakligen vara poliser han tänker på som ett hot. Eller livvakter då.
Ja, precis. Ja, jag tänker ju lite, det är jättesvårt att veta hur gärningsmannen resonerade här. För man kan ju tänka sig innan de väl kommer fram till själva brottsplatsen då, om vi bortser från att det är en väntande gärningsman då, utan vi tänker oss att det är en som har följt efter par Palme, så har han säkert gått och laddat för att få ett tillfälle att skjuta. Och sen då om det är precis vid hörnet eller en, två meter till, det tror jag liksom, var han stressad? Jag vet inte om det säger någonting heller om vad det är för person vi har att göra med då. Men det är klart att han tar en risk, men samtidigt så det finns fullt av risker. Mordet sker ju inför ett flertal vittner, mordplatsvittnen då. Så att det är ju, och som sagt, vad som jag tror Gunnar var inne på där, man vet ju inte heller vad som finns bakom nästa hörn. Det är ju omöjligt att liksom planera eller så. Och sen har vi ju det faktum, och det kanske inte gärningsmannen visste då, men att det står baracker där som skymmer sikten. Så att det, oavsett om gärningsmannen har gått några meter till, så tror inte jag, det hade inte inneburit någon större säkerhet för flyktvägen ändå. Han måste ju där och då också fokusera på vad han ska utföra, nämligen mordet då. Så att, nej, det är jättesvårt. Jag vet inte riktigt vad man ska säga mer om. Jag kan inte dra några slutsatser på att mordet utfördes enligt Jeremia då, så pass tidigt där. Det var ju ändå en avfasning också, så att han kände väl att det fanns plats för honom att fly in där kanske. Och struntade sen i om sikten var fri eller inte, eller om det var personer där inne. För han tog som sagt var redan en risk. Han hade ju Anders Björkman bakom ryggen. Och ja, lite bilar runt omkring då. Nej, jag tror inte jag. Det går inte att dra någon slutsats. Eller jag kan inte göra det i alla fall.
Man får ju tänka på också att tunneln var ju stängd så länge då. Och om man har lokalkännedom så känner han till det. Mm. Och då är det ju inte mycket människor där inne. Och skulle det vara någon enstaka så lär inte det vara någon fara för honom.
Nej.
Utan egentligen det enda farliga för gärningsmannen är om någon känner till vad han håller på med. Och då borde de ju stoppa honom tidigare.
Mm. Nej, det är verkligen... Ja, öde. Det är det typ även idag, tänker jag, rätt folktomt där inne då. Men som sagt, man vet ju
aldrig. Så fort tunneln är stängd så är det folktomt.
Mm. Men man vet Bohemia ju inte vad det är som dyker upp.
Bohemia fanns ju där och var öppet. Så att
ja, just det.
Det fanns
ja.
Naturligtvis en viss sannolikhet att människor skulle komma ut.
Ja.
Men det skulle knappast leda till att de skulle ha stoppat honom. I sådana fall, ja. De skulle inte ha förstått någonting om de hade kommit ut precis då, om de inte var inblandade i det, va? Så att, jag tror han hade ett visst utrymme och han var ju snabb.
Nästa fråga kommer från Daniel Karlsson. Hej, vi bestämmer oss för att åtminstone utredningen om mordet från början kontrollerades av Stay Behind. Det vill säga organisationen som gick under namnet IB, men det är väl två väldigt olika organisationer, reflekterar jag. Daniel fortsätter. De två mest kända aktörerna, Hans Holmér och Ebbe Karlsson, som agerat offentligt i egenskap av fixare, är med från dag ett. Utredningen saboteras på ett övertydligt sätt, saker försvinner och personer gör märkliga saker från tiden innan mordet och fram till idag. Det rör sig inte om ett listigt spel i kulisserna utan om öppet sabotage i form av falsifierade förhör, brända dokument och brottsliga handlingar. Eftersom den sista spaningsledningen började rota lite i Stay Behind-spåret går att tänka sig att åtminstone Christer Petersson inte är styrd av nätverket. Min fråga är, kan man se några indikatorer på att Stay Behind är aktivt idag?
Alltså, dels är det ju som Dan sa att Stay Behind och IB var ju inte samma sak. Det fanns uppenbarligen överlappningar, det kan vi vara helt övertygade om. Men det man kan säga är att det skulle vara konstigt om det inte finns någon motsvarighet till Stay Behind-nätverket idag. Jag skulle tro att i och med Sovjetunionens fall så tror jag att under ett antal år så tror jag att Stay Behind mer eller mindre avvecklades, kan jag tänka mig. Men att man har hittat nya former att organisera något liknande nu. Lätt att motivera med tanke på spänningarna i Europa och också lätt att motivera kanske med att det alltid har funnits en önskan på många håll att utveckla ett samarbete mellan NATO och Sverige, fast att Sverige officiellt inte är med och så vidare. Så att, men exakt vad som finns idag och hur det ser ut, jag har inte någon viktig information att komma med där. Det har jag inte.
Jag har ett uttalande från en person i flottan som vill förbli anonym, som sa till mig att det är självklart att det finns kvar idag.
Ska vi gå vidare då till en fråga från Erik Kjellander. Tror ni personen som Mårten Palme såg utanför Grand var inblandad i mordet? Om han inte var det, finns det något av vittnena som finns i förundersökningen ni tror han skulle kunna vara? Det vore synd om han var ett vittne som aldrig hördes.
Ja, jag kan börja den här gången. För det tror jag våra svar kanske skiljer oss åt lite, Gunnar som mitt. Men jag kan ju definitivt tänka mig att det där skulle kunna vara gärningsmannen. Dels utifrån just som Erik är inne på här i frågan. Vad jag har sett så finns det inga vittnen som skulle kunna vara den här personen. Nu är det ju så att vi har ju inte tillgång till, eller det börjar komma ut en hel del förhör då från grannvittnen och sådär, men mycket är maskat som sagt bara. Men vad jag har sett så är det ingen som överensstämmer med den där personen. Sen kan det ju vara så att det är en person som av helt andra skäl inte väljer att kontakta polisen, men det borde för den personen vara uppenbart. För de uppgifter var från Mårten är väl dels lite tvetydigare när det kommer om den här personen då verkligen följde efter, men åtminstone tittade på paret Palme. Och då kan man ju tänka sig att det är just för att vederbörande också känner igen att det är Olof och Lisbeth som står där. Och sen då vakna dagen efter av att statsministern är mördad, så borde det ju ringa en klocka av att man ska kanske kontakta polisen och åtminstone redogöra för vad man har sett då. Men som sagt, det kan finnas olika orsaker till att den här personen inte har hört av sig då. Men jag tror mycket väl liksom att det kan vara gärningsmannen, för det är ett annat argument, eller argument och argument, men någonstans så måste ju gärningsmannen ha fångat upp paret Palme. Och det kan ju då, om man då tar det lite mer konspiratoriskt då, så handlar det väl om en telefonavlyssning eller övervakning. Men sen har vi ju då att det borde vara att gärningsmannen kanske har sett paret Palme i Gamla stan, eller då tunnelbanan, eller Grand, eller Sveavägen, så att säga. Någonstans bör. Så att det är någonstans där. Och då kan jag mycket väl tänka mig att det här är också den blivande gärningsmannen som Mårten ser faktiskt.
Vad säger du, Gunnar?
Jag tror inte det var gärningsmannen, och det av två skäl. Dels tycker jag att Mårtens beskrivning stämmer dåligt med vittnesbeskrivningarna av gärningsmannen. Och dels så tänker jag mig att det Mårten säger i både tingsrätten och hovrätten, och där är han mycket tydlig, så säger han ju det att han såg faktiskt inte att mannen följde efter Olof och Lisbeth, utan han såg bara att han stod och tittade efter dem. Och det gör ju att han i sådana fall låg en bit efter dem han skulle ha förföljt dem och skulle ha behövt lubba på ordentligt för att kunna hinna ifatt dem. Och det finns ju inte några uppgifter om någon person som haft bråttom, utan jag är snarare böjd att tänka mig att han kan ha deltagit i någon form av övervakning av Palme. Och det finns ju alltså flera uppgifter ifrån Grand som i alla fall för mig är intryck av att det kan ha varit fler än en person som var inblandad i en sån övervakning där vid Grand. Att han skulle ha varit det är ju som då Johan säger också, att eftersom han inte hörde av sig så kan man tänka sig att det var någonting som han tyckte var olämpligt att redovisa, så att han undvek att berätta vem han var. Men det skulle naturligtvis också kunna vara en människa som bara tyckte att det kändes obehagligt att bli inblandad och inte sa någonting och bara stod där. Det kan vi inte heller helt utesluta. Men vi vet ju faktiskt inte.
Nej. Men du och jag, Gunnar, pratade ju om, det måste ju ha varit när vi pratade kring din bok då, att den här beskrivningen som Mårten Palme ger, den ändrar ju sig över tid också. Du säger att det stämmer ju inte med beskrivningen av gärningsmannen, men det har ju ändrat sig över tid från 86 och framåt. Som vi konstaterade i det avsnittet så tyckte han det kunde passa in på Christer Pettersson, det kunde passa in på en kurd, det kunde passa in på Stig Engström till slut.
Ja, men nu tänker jag mera på få den faktiska beskrivningen av keps och glasögon och jacka. Så att säga. Det är det jag tänker på. Det har han ju hållit fast vid. Och det har ju väldigt dålig motsvarighet i vittnesmålen från mordplatsen. Så att det känns liksom inte riktigt som att det stämmer att det skulle vara samma person. Sen har ju Mårten då så att säga fyllt i uppgifterna om ansikte. Det har ju ändrat sig på det sättet att han har ju tyckt sig se likheter med folk som inbördes ser väldigt olika ut. Va? Och det är lättsamt. Det är inte så konstigt. Så gör man lätt.
Där säger vi tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Men båda återkommer nästa vecka då vi fortsätter att svara på era frågor.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Om du vill stötta oss ekonomiskt, ja, då går det alldeles utmärkt att göra. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså zimwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om själva mordet eller teorier om mordet, utan där hänvisar vi er till Facebook och de många palmemordsgrupper som finns där. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media, tillsammans med Dan Hörning, Gunnar Wall och Johan Lundqvist. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Gunnar och Johan för er medverkan i dagens avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.